Vem får ni se alla tårar med Wilmer X? Klockan är 4, här är Ekot.
Totalt blir omkring 1700 av alla anställda på Northvolt i Sverige kvar i det konkursade batteriföretaget. Det meddelade konkursförvaltaren tidigare idag. I fabriken i Skellefteå kommer fortsatt 1200 medarbetare vara kvar, men flera tusen måste gå. Och många av dem har lämnat sina hemländer för att ta jobb hos just Northvolt. Skyddsombud Johan Brännström beskriver stämningen.
Ja, de flesta är väl ledsna, uppgivna. De har ju kommit hit med väldigt mycket hopp och drömmar och lämnat väldigt mycket bakom sig.
Och i Västerås där Northvolt utvecklat batterierna måste nära alla 800 medarbetare sluta. Oliver Tsabo är skyddsombud där.
Det är klart att det är en stor oro för folk. Kommer det vara jag? Kommer det vara min kollega bredvid mig? Vad händer nu? Så att självklart finns en stor oro.
Och de närmaste dagarna kommer företaget att skicka ut skriftlig information till de medarbetare som måste lämna. Tre ryska diplomater i Moldavien har förklarat som persona non grata, det vill säga icke-önskvärda personer, och tvingas lämna landet, det meddelar det moldaviska utrikesdepartementet. Personerna ska ha utfört aktiviteter som strider mot den diplomatiska statusen, enligt ministeriet, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och Rysslands utrikesministerium har svarat att de ska slå tillbaka. Och precis nu får vi reda på att jämställdhetsminister Paulina Brandberg avgår. Det berättar hon för nyhetsbyrån TT. Och mer om det här i kommande sändningar under eftermiddagen. Det sätter punkt för Ekots nyheter. I studion Julia Brynolfsson.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Med Anna Forsius, Alva Olsson, Man Hermes och Teddy Pankowski.
Jag
med Uno Svenningsson. Anna Forseus ger dig en trafiklägesbild och vi börjar med tågtrafiken.
Tågtrafiken på Västra stambanan är just nu inställd på grund av en brand i ett godståg vid Stenkullen. Och det är alltså både lokala, regionala och snabbtåg och så vidare. Så det är all tågtrafik på Västra stambanan står just nu still på grund av brand. Däremot så har Svanesundsfärjan öppnat igen och går nu enligt tidtabell. Så, och i övrigt så börjar det kanske tjocka på lite grann i eftermiddagstrafiken. Ser du någonting så ring mig på 020 999 444. A heart's on my sleeve, like a taste for your love. It's all that I need, like a gift. From above, the agony inside of me makes me wonder how to be strong and to keep moving on. I keep on fighting for what I believe in, 'cause it's the only way to feel alive. Beating, now my heart is beating, beating till it's bleeding. Can I?
Klara Hammarström med On and On. Joakim Medin, svensk journalist från Mölndal, greps i torsdags i Turkiet. Och igår framkom det att han anklagas för att vara medlem i en terrororganisation och för att ha förelämpat Turkiets president. Bitte Hammargren, du är Mellanöstern och Turkiet-analytiker. Du är också knuten till Utrikespolitiska institutet och författare till boken Drama utan slut, Turkiet 100 år. Vad är det som gör att Medin grips nu?
Man ska se det i en kontext. Just nu så pågår ju de största protesterna mot president Erdogan sedan mer än 12 år tillbaka. Och det är ju protester sedan den väldigt populära borgmästaren i Istanbul har gripits, Imamoglu, han som skulle kunna utmana Erdogan i val på riktigt och ge honom en match. Och just i det skedet har man slagit till mot massor med personer, gripit fler, gripit turkiska journalister, deporterat en journalist från BBC och sytt in Joakim Medin på anklagelser som hittills vi inte har sett några detaljer kring heller. Och vi ska ju ha klart för oss att domstolsväsendet i Turkiet är väldigt följsamt mot den politiska makten. Det har varit många utrensningar inom domstolarna. Vi vet att presidentmakten kan ge direktiv till domstolar hur de ska agera, så att det inte är någon riktig maktåtskillnad mellan presidentmakten och domstolarna. Och så är det gummiartade paragrafer som i Sverige inte skulle vara åtalbara, som ofta tillämpas.
Och han flyttas ju till det här högsäkerhetsfängelset Marmara. Vad säger det oss egentligen?
Det säger att det här kan bli ett långvarigt och väldigt komplicerat fall. För att det visar på att åklagarmyndigheten har bestämt sig. De vill kanske statuera exempel. De vill kanske ha ut någonting från Sverige. Turkiet är ett land som har använt sig av en form av gisslandiplomati tidigare för att få ut någonting av andra länder.
Du var inne på det här att det är lite knapphändiga uppgifter vi har fått nu om skälet till Medin. Men vad säger du om Turkiets anklagelser ändå mot den svenska journalisten?
Ja, alltså den här anklagelsepunkten förolämpning av presidenten, det är någonting som man har tillgripit mot tusentals människor. Jag talade idag med reporter utan gränsers talesperson i Turkiet. Han säger att han känner till minst 77 fall mot journalister i Turkiet där man använt sig av det. Och det är ju någonting som inte skulle vara åtalbart i Sverige, för att presidenten har ju verkställande makt, och att ha ett klimat där man inte kan kritisera den som har verkställande makt strider mot press- och yttrandefriheten. Sen när det gäller de här terroristanklagelserna så skulle det då handla om samröre med PKK-relaterade organisationer. Jag vet bara det som ETC:s chefredaktör, hans chef, säger, att det här är grundlöst i de påståendena. Och det är ju intressant att se att det sker samtidigt som Turkiet, det officiella Turkiet, har inlett en fredsprocess mot den fängslade PKK-ledaren Öcalan. Så allting är väldigt komplicerat mönster här som det faller in i.
Hur påverkar det här gripandet relationerna mellan Sverige och Turkiet?
Ja, jag ser det här som ett verkligt testfall för Sverige som ny NATO-medlem. Hur man ska hävda sina principer gentemot sin allierade Turkiet i NATO. För att Sverige måste ju ställa upp på sin egen medborgare och på de principer om yttrandefrihet och pressfrihet som Turkiet också har åtagit sig i Europarådet och så vidare.
Förklara gärna, vad betyder det nu att Sverige är med i NATO? Är det skillnad om vi inte hade varit med när det gäller just det här?
Ja, alltså när Sverige ansökte om medlemskap så var ju Turkiet bromsklossen, och Turkiet ville ju se Sverige förutmjuka sig lite tills man gick med. Men sen har ju man tillgripit de här försöken att få turkiska journalister utlämnade ifrån Sverige. Men det har ju högsta domstolen, svenska domstolar, visat att det de anklagas för av Turkiet utgör inget brott i Sverige, därför kan inte utlämning ske. På samma sätt så måste nu Sverige visa att vi står upp för våra principer. Vi har ett annat förhandlingsläge nu när vi inte behöver ansöka om medlemskap i NATO, utan nu är vi med i samma klubb som Turkiet.
Mm. Det säger Bitte Hammargren som är Mellanöstern och Turkiet-analytiker. Tack för att du var med P4 Göteborg.
Tack.
See the girls in California, I'm hoping it's going to come true.
Breakfast in America med Supertramp. Håkan Sandahl, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, får sparken efter haveriet med det nya journalsystemet Millennium. Med mig nu Frida Nygård som grävt och avslöjat det här haveriet. Varför får han lämna det här uppdraget, Frida?
Ja, för att han är ju högsta ansvarig tjänsteperson i regionen och då är han ju också högsta ansvarig för det här införandet. Även om han inte själv har lett det här arbetet personligen med Millenniumprojektet. Snarare tvärtom faktiskt, för i den oberoende konsultrapport om införandet som kom för ett par veckor sedan så framkommer det att många har uppfattat honom som mer frånvarande än man kunde förvänta sig i det här arbetet med Millennium. Och samtidigt så är han den som är redovisningsansvarig till de högsta politikerna, att hålla dem uppdaterade och säkerställa att projektet blir lyckat. Och politikerna har ju liksom uttryckt här att de är missnöjda för de känner att de inte har fått all information som de hade velat. De har liksom inte fått veta hur dåligt prognosen såg ut. Och Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande, hon säger idag att det är ju ett stort misslyckande att man inte lyckades genomföra det här ordnade bytet av journalsystem i höstas. Och hon säger också att ansvaret vilar visserligen inte enbart på en person, det vill säga regiondirektören. Men när man tittar framåt så kommer det vara svårt för Håkan Sandahl med förtroendet att driva arbetet framåt och därför behöver man ett nytt ledarskap. Och plus det då, så i torsdag så kommer också Sverigedemokraterna i regionen med ett avgångskrav och enligt våra uppgifter så var det fler på gång att följa efter med det, med avgångskrav på honom då.
Vad betyder det här då för journalsystemet Millennium?
Men det återstår att se, men nu blir det alltså då Ann-Charlotte Järnström som är ekonomidirektör idag. Hon blir nu TF regiondirektör och på hennes bord hamnar då att driva arbetet för att få ett fungerande vårdinformationssystem i regionen i framtiden. Men om det blir Millennium eller någonting annat, det återstår att se.
Och det här känns ju lite grann som nya tongångar. När de pausade det här journalsystemet, då talar man ju att det här kommer att återupptas. Är det någon förändring du kan se som har följt processen här?
Det har ju skiftat lite ju på senare tid. Först så kom ju beskedet då att man i den här tillfälliga pausen blir på obestämd tid. Och här i torsdags så fick de högsta politikerna också första dragningen av vilka alternativ förvaltningen kan se framåt då, för man har fyra alternativ som man har tagit fram nu då och som resten av regionstyrelsen ska få se på onsdag. Och de förslagen handlar ju då om att ett är att vi fortsätter med Millennium, två, men då att man uppdaterar och ser till att det funkar, och sen då finns det tre andra förslag, bland annat att upphandla ett helt nytt system eller att upphandla flera olika så kallade open source då, som man pusslar ihop och så. Och sen så, men där finns det ingen tidsplan och ingenting om kostnaderna än så länge, vad det är då.
Det berättar Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Tack för att du var med P4 Göteborg.
Tack.
I wanna
Eva Max med Dancing's Done. Håkan Sandahl, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, får sparken efter haveriet med det nya journalsystemet Millennium. Regionens högsta politiska ledning har beslutat att Sandahl får gå med omedelbar verkan. Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande, säger att han inte är rätt person att leda regionens arbete framåt. Vår reporter Niklas Manberg pratade med Helene.
Det är svårt utifrån att det har varit enormt fokus på det här med Millennium, och vi ser också att förutsättningarna för att kunna driva de här handlingsalternativen framåt, där kan inte Håkan vara den som Håkan Sandahl, nuvarande regiondirektör, att han är rätt person och driva det arbetet framåt.
Men att det här misslyckades så kapitalt, hur stort ansvar har ni politiker, exempelvis du som regionstyrelsens ordförande, för det?
Vi har ju tagit fram den här externa granskningsrapporten. Den har ju varit oberoende och varit viktigt att också titta på allas ansvar i det här. Vi har också gjort egna utredningar där alla medarbetare har fått komma till tals. Och när vi tittar på den här rapporten som vi nu också har på bordet på onsdag, när man tittar på handlingsalternativen framåt, så säger ju den här externa granskningen att utifrån de beskeden som har getts till politiken, så föranleder inte det att politiken kunde att andra slutsatser. Men det är klart att nu i efterhand, när vi ser vad vi har hamnat i det här, så skulle vi ha ställt mer frågor regionstyrelsen. Och det är där vi måste säkerställa nu när vi får handlingsalternativen framåt, att vi tillsammans med våra fackliga representanter säkerställer att vi gör det här på ett mycket bättre sätt framåt. Och för egen del träffade jag de fackliga parterna senast förra måndagen för att titta på det här.
Men om problemet var att ni politiker inte ställde tillräckligt många frågor, varför gjorde ni inte det då?
Ja, nu i efterhand så är det ju den frågan man ställer, så det är det när man också gör externa granskningar. Hur kommer det sig att vi hamnade i den här situationen, att vi inte kunde implementera det här vårdinformationssystemet? Nu handlar det om att blicka framåt, och där vi i regionstyrelsen och jag leder det arbetet ska se till att vi kan få ordning på det här. Men det är komplexa frågor när det gäller att då säkerställa att vi får till den sammanhållna informationen till patientsystem som vi behöver framåt.
Men jag ställer frågan till dig en gång till. Vad svarar du själv på frågan, varför ställde jag inte fler frågor kring det här införandet?
Nej, men jag har ju svarat på den frågan redan här, och där vi har fått underlag från de som rapporterar till oss att man var färdiga för att ta de här besluten att implementera framtidens vårdinformation. Sen har vi fått ett antal olika skrivelser och så vidare, och när vi ska titta på det här framåt så ska vi säkerställa att regionstyrelsen också får bättre underlag för att fatta de besluten som krävs framåt.
Du, vad kostar Håkan Sandahls avgång skattebetalarna?
Det handlar om 6 månader som han då har först när det gäller den här arbetsbefriade uppsägningstiden. Och sen är det avgångsvederlag på 12 månader, och det är i de vedavtalen i enlighet med VGRs direktörsavtal. Och mer exakt vad det blir, det handlar ju också om han söker andra arbeten efter de här 6 månaderna, så är det ju en viss avräkning för det. Men hur det ser ut fullt ut, det hänvisar jag till vår personaldirektör.
Helene Eliasson är socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande. As far as I am, I can't turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? You're stealing my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore.
I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to pull it out. So I'm snapping one, two.
Rosalind med Snap. Klockan är 16:30. Lokala nyheter i P4 Göteborg och först om en brand på ett tåg.
Det har brunnit på ett godståg vid Stenkullen i Lerum. Enligt räddningstjänsten som är på plats med omfattande resurser så kom det rök från en pappersbal. Larmet inkom strax innan klockan 4 på måndag eftermiddag och strax efter 4 meddelar räddningstjänsten att det mesta av branden är släckt med vatten. Flera pappersbalar har lastats av godståget. Tågtrafiken har stoppats i båda riktningar på Västra stambanan och det finns ingen prognos framåt. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Den svenska journalisten Joakim Medin är kvar i turkiskt häkte och han anklagas för deltagande i terrorstämplade PKK. Det rapporteras också att han ska flyttats till ett högsäkerhetsfängelse. Andreas Gustafsson är chefredaktör på Dagens ETC och menar att gripandet av Medin är politiskt.
Det är ju absurda anklagelser utifrån journalistisk rapportering om den kurdiska frågan om oppositionsarbete i Turkiet, så extrapolerar man då en PKK-koppling.
Mikael Sahlin är tidigare Sverigeambassadör i Turkiet och säger att anklagelserna påverkar möjligheten till frigivning.
Det finns ju aktiviteter på två nivåer. Det ena är liksom den konsulära nivån, att då vår personal i Istanbul framförallt, men också i Ankara, uppvaktar sina motparter och sina kontakter på olika sätt och framförallt ser till att Joakim Medin får den juridiska rådgivning och stöd som han behöver. Men sen är det på den politiska nivån då, och där är det fråga om, tycker jag, vad är det han faktiskt anklagas för närmare bestämt, och det tycker jag är lite ovisst fortfarande, men det påverkar naturligtvis vad den svenska regeringen har för möjligheter att påverka den turkiska motparterna i det här fallet.
Reporter var Mariana Benjamin Sir. Ekot, Sofie Ankarkrona Martinez.
Klockan har passerat 16:30. Vi ska ta en titt på biltrafiken, men vi börjar med tågtrafiken.
Ja, alltså all tågtrafik på Västra stambanan är just nu inställd på grund av den här tidigare branden i Stenkullen. Det finns ingen prognos just nu på när tågen ska börja rulla igen, och det påverkar ju väldigt mycket naturligtvis lokaltrafiken. Så man får ha koll med sitt tågbolag vad det är som gäller. Sen har vi en personbil som står illa till på Konga hela vägen i höjd med Röbobacken i riktning mot Säve. Och det är mycket trafik där nu. Och bilen står delvis i höger körfält, så där gäller det att se upp. Och sen ringde Helena och berättade att det står en personbil i höger körfält på Lundbyleden, ungefär vid Leråkersmotet i riktning mot Kungälv och Marieholmstunneln. Och jag är inte helt hundra på om den fortfarande är kvar där eller inte. Och sen är Svanesundsleden återigen öppen, så färgerna där går som vanligt och enligt tidtabell. Och så har ju eftermiddagstrafiken börjat tätna, men jag har inte fått in några andra olyckor eller så. Så att ser du någonting så ringer du mig på 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio. She yelling for, lay back, it's all been done before, and if you could only let it be, you would see, I like you the way you are, when we're driving in your car, and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round every
dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
Complicated med Avril Lavigne som du hör i P4 i Göteborg. Vänsterpartiet, de testar nya grepp och ska coachas av Jakob Wallenberg och före detta moderata finansministern Anders Borg. Ja, Vänsterpartiets ambition är att sitta i den kommande regeringen och har därför beslutat då att låta 50-tal av sina medlemmar gå i en så kallad regeringsskola. Och för att vara redo krävs det att vi vet hur det funkar i regeringskansliet. Vi behöver veta hur man samverkar som regering med näringslivet och med civilsamhället. Det här skriver Vänsterpartiet i ett mejl till SVT. Det är tid för Christer och Kvällspasset att ge oss lite förhandsinfo om vad som händer här i P4 om en timme. Och tid, ja, det verkar vara i fokus ikväll.
Det är inte bara omställningen till sommartid som gör att tid känns extra aktuellt. Samtidigt som det är oroliga tider i världen är det bråda tider med allt som ska fixas inför våren. Båtar som ska i sjön, stugor som ska städas och utemöbler som liksom klockan bör ställas fram. I Kvällspasset efterlyser vi berättelser där tiden har spelat en avgörande roll. Det kan handla om något som har gått mycket snabbare eller långsammare än beräknat. Något som verkligen var på tiden, ett personligt rekord, din absoluta favorittid på dygnet eller att råka ta fel på klockslag eller datum och missa något superviktigt. Har du en bra historia där tiden, klockan eller kalendern har spelat en viktig roll? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något stort eller litet, om det var nyss eller länge sedan. 020 22 10 20. Apropå tid. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.
Om en timme i den här kanalen, Kvällspasset med Christer. Linnea Henriksson med Ge inte upp på mig. Gillar du hårdrocksbandet Kiss? Ja, lyssna noga nu om du är ett Kiss-fan. För nu har frontmannen Gene Simmons ett nytt erbjudande till fansen. För 115 000 kronor kan du få hänga med Gene och vara hans personliga assistent under en hel dag. Gene är ju 75 bast och mig veteligen är han den enda som tar betalt istället för att betala för en personlig assistent. Men är man rockstjärna så är man ju det. I en intervju i New York Times berättar Gene att han kommer att dela med sig av sina erfarenheter som just rocklegendar. Dagen den kommer att börja med med frukost på ett hotell och avslutas med kvällskig då assistenten får hänga med Gene Simmons nya band. Kiss, ja, de har ju lagt av, trodde vi. Det är nämligen så att bandet ska återförenas tillfälligt. De ska göra en spelning i Las Vegas, helt osminkade i november. Heavens on Fire med Kiss. Klockan är 4:15.
Här är 4:15 Ekot. 1700 av Northvolts anställda får jobba kvar. Besked från konkursförvaltaren idag. I Frankrike ser Marine Le Pens politiska karriär på ytterhögerkanten ut att vara över. Och Liberalerna skakas av två avgångar idag. Både partisekreteraren och jämställdhetsministern lämnar sina poster. 4:15 Ekot måndag, Per Edberg i studion. Och först ska vi till Skellefteå och det gäller då den konkursade batteritillverkaren Northvolts framtid. Idag kom alltså konkursförvaltaren med besked att 1700 av de anställda tills vidare kommer att få arbeta kvar. Och utanför fabriksgrindarna i Skellefteå finns vår reporter Erika Sundén nu. Erika, det här beskedet idag, hur har det tagits emot i Skellefteå?
Ja, det är det sista i raden av många dystra besked, så att det är sällan muntert när man står här utanför grindarna. Folk är liksom, ja, de börjar fundera på vad de ska göra med sin framtid helt enkelt. Då är de superoroliga. Och, ja, jag pratade bland annat med två representanter för IF Metall, skyddsombud här, Johan Brännström och Birgitta Johansson. Och vi kan ju höra vad de sa om dagen.
Det kommer ju bli en kassituation för hela kommunen med alla människor som letar efter jobb inom en nära framtid.
Ja, det är ju jättetråkigt. Jättesorgligt och speciellt för alla människor som har kommit hit och speciellt för de som är här på arbetsvisum. Nu rycker vi verkligen mattan under deras fötter.
Värdet på företaget kommer ju gå ner rejält när arbetsvisum börjar ticka.
Ja, för mycket av företagets värde ligger ju i kompetensen hos de som har varit med och startat upp den här verksamheten.
Ett par röster från Skellefteå idag alltså. Vi har med vår ekonomireporter Viktor Jensen också. Viktor, 1700 personer får arbeta kvar men väldigt många får gå också, eller hur?
Ja, precis. Det handlar om flera tusen som nu blir arbetsbefriade och som tvingas sluta. Någon exakt siffra har konkursförvaltaren inte gått ut med, men det handlar alltså om tusentals som får sluta och då 1700 som får jobba kvar. Var de här kommer att jobba kvar någonstans, hur många som kommer vara i Skellefteå, hur många som är i Västerås och hur många som är i Stockholm, det har man inte velat säga någonting om än så länge från konkursförvaltningens sida.
Men betyder det då att de här 1700, vilka de nu blir, kan andas ut för framtiden? Har de sina jobb säkrade?
Ja, enligt konkursförvaltaren så har man nu en överenskommelse med vissa viktiga parter där man har fått finansiella garantier och det här gör då att man kan fortsätta med produktionen i fabriken i Skellefteå till exempel och det kommer vara en mindre verksamhet än vad det har varit tidigare men man kan ändå fortsätta den här verksamheten och det är ju då så att man har lyckats få till de här avtalet för att kunna fortsätta verksamheten och ifrån konkursförvaltarens sida så säger han att det är positivt att man har lyckats med det då och trots de här stora neddragningarna så menar han att det ändå har blivit relativt positivt och att det är viktigt att hålla igång produktionen. Han menar att det är avgörande för att kunna sälja Northvolts konkursbo helt eller delvis att man har igång verksamheten fortsatt och till exempel för att man ska ha kvar anställda, att man ska ha kvar kompetens. Det är lättare för en ny ägare att ta över. Men sen till det sista så kommer det bero på om man lyckas hitta en ny köpare eller inte. För man kan inte hålla igång produktionen hur länge som helst om man inte hittar en ny köpare. Så att för de anställdas del så handlar det om, kan det vara någon som vill ta över Northvolt eller inte?
Och hur det går med den saken, vet du något om det idag?
Ja, enligt konkursförvaltaren så finns det flera intressenter men han har den senaste tiden inte velat kommentera hur de förhandlingarna går. Men det vi vet var att innan Northvolts konkurs så hade man kontakt med väldigt många potentiella investerare och där så hade man en lista som man jobbade med och enligt konkursförvaltaren så har man liksom tagit över den här listan och börjat diskutera med de här olika intressenterna om det kan vara så att det är någon av dem som vill ta över och köpa Northvolt nu efter konkursen eller om det kanske kan komma in någon annan som inte har varit med tidigare som vill köpa konkursboet, det återstår ju att se, men konkursförvaltaren har inte sagt några detaljer kring hur arbetet går med att försöka hitta en ny ägare mer än att det är ett arbete som också har inletts.
Viktor Jensen. Utrikes nu till Frankrike. Idag kom nämligen domen mot flera av toppfigurerna inom ytterhögern, Nationell Samling. Bland dem Marine Le Pen som dömdes till fängelse för bedrägeri och inte heller får kandidera till presidentposten 2027 som hon hade tänkt. Med direkt nu vår korrespondent Cecilia Blomberg. Cecilia, den här domen idag, betyder det att Marine Le Pens politiska karriär är över nu?
Det ser ju onekligen väldigt mörkt ut. Man kan ju inte veta om hon kommer att komma tillbaka, men det är ett stort hack i alla fall i den karriären. Under 5 år som sagt så kan hon inte väljas till några politiska ämbeten. Man kanske också bara ska säga att det är fängelsestraffet. Det är 2 år med elektronisk fotboja.
Dagens domar då, hur pass hårt slag är det för partiet Nationell Samling?
Nej, men hon är ju deras toppnamn till presidentposten och allt har ju pekat mot att hon hade stora chanser att gå vidare till sista omgången och även kunna bli vald till Frankrikes president. Och det finns ju inte riktigt någon som har samma kapacitet som henne just nu. Kronprinsen Jordan Bardella, han är så pass ung och så pass färsk och också rätt mycket upplärning av Marine Le Pen, så är det frågan om han kan axla den rollen fullt ut och få väljarnas stöd på samma sätt.
Om vi tittar lite på domen idag då, vad är det för brott som har begåtts här enligt domstolen.
Marine Le Pen har varit hjärnan bakom att flytta pengar som ska användas till att anställa assistenter i EU-parlamentet till att istället använda de pengarna till att bygga upp sitt interna partis arbete nationellt i Frankrike. Och det får man verkligen inte göra. Det rör sig om stora summor och det har pågått över lång tid.
Och jag antar att det har kommit en hel del reaktioner. Det här har ju varit en väldigt uppmärksammad rättegång. Vad säger folk?
Ja, så jag fångade några här. Det var väldigt lätt att få folk att prata faktiskt. Det hade jag inte räknat med. Men den första jag pratade med faktiskt som heter Jacques. Han tyckte ändå att visa att domstolarna har integritet och att det ändå var rättvist. Vi kan lyssna på honom.
Je pense que la justice a été rendue de manière impartiale. Parce qu'il est anormal que sous des raisons politiques, voire démocratiques, une personne se place au-dessus de la mêlée.
Ja, han tycker inte att man kan ställa sig ovanför lagen. Han tycker inte heller håller med det här argumentet som Marine Le Pen har, att det här hotar henne i en politisk situation då hon kan bli vald som president. Han hänvisar till andra tidigare presidenter som har råkat ut för liknande saker, så att han tycker att domstolarna har gjort sitt jobb fria från politiken.
En nöjd schack alltså, men jag antar att det finns en hel del kritik också.
Ja, alltså, det som gjorde mig lite mer förmodad var att stoppade en man som var från Mali, Camara. Han är inte ens fransk medborgare, kanske inte hör till de som brukar kramas av Nationell samling, men så här säger han.
Jag hade en kollega qui dit Marine Le Pen qui il posait pas les casse candidats. J'ai trouvé ça bizarre.
Vous pensez que c'est plutôt une question de politique que de justice, hein?
Je pensais que c'est les questions de politique, moi personnellement, ouais.
Ja, han tyckte att det var verkligen konstigt hela domen, att han är övertygad om att det snarare är en politisk dom än att det handlar om att det är rättvisa som skipats.
Till sist, Cecilia, vad händer nu då? Vad säger Le Pen själv om det här?
Ja, hon reste och gick ifrån domstolen idag och har inte uttalat sig sedan dess. Hennes advokat har meddelat att domen kommer att överklagas. De går inte med på det här överhuvudtaget. Marine Le Pen kan vi lyssna på 8 i fransk tv. Då kommer hon ge sin version av vad som har hänt idag.
Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg. Idag presenterade regeringen ännu ett stödpaket till Ukraina, det 19:e i ordningen och det största hittills. Och den här gången har man ändrat formerna för stödet en del, säger försvarsministern Pål Jonsson.
Istället för att ta från Försvarsmaktens lager så använder vi nu den svenska försvarsindustrin och stöttar Ukraina direkt, och då slipper vi försvaga den svenska försvarsmakten, men också att vi investerar direkt i den ukrainska försvarsindustrin. Den största leverantören av försvarsmateriel till Ukraina är numera ukrainarna själva.
Just det här skiftet då från donation till produktion, hur tror du att det påverkar Sveriges eget behov av att rusta upp?
Tanken är ju genom att kunna lägga de här ordrarna och beställningarna så kan man ju bygga ut produktionen av försvarsmateriel i Sverige, och det är bra både för att stötta Ukraina och för att också förstärka det svenska försvaret.
Ja, det 19:e stödpaketet till Ukraina som idag presenterades av regeringspartierna och Sverigedemokraterna blir också det största hittills och omfattar 16 miljarder kronor. Bland annat går drygt 9 miljarder till direkta upphandlingar och 5 miljarder till internationella fonder till stöd för Ukrainas försvar. Hittills i år uppgår det svenska Ukraina-stödet till 29 miljarder kronor, och man har sedan tidigare aviserat att stödet höjs från 25 till 40 miljarder i år. Och pengarna ska tas från nästa års Ukraina-ram.
Rapporterade Hiva Abdelzadeh. Två ledande liberala politiker har idag meddelat att de lämnar sina poster. Dels jämställdhetsministern Paulina Brandberg och dels Liberalernas partisekreterare Jakob Olofsgård. Fredrik Fortenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Varför avgår Paulina Brandberg?
Ja, hon skriver att det är mycket fokus på ministern som person, och hon talar om att hon har fått vara borta mycket från sina barn. Det hör ju till bilden att väl att hon är inte proffspolitiker, hon är rekryterad från ett åklagarjobb. Hon har egentligen bara fått mycket uppmärksamhet för en enda sak, och det är att hon har bananfobi, och att hennes medarbetare har kämpat för att det inte ska finnas bananer i lokaler som hon skulle besöka. Det var faktiskt en världsnyhet och har varit med i allt från indiska till serbiska medier och skojats mycket om det. Hon säger alltså att det inte är anledningen, men det är klart att det måste vara tungt. Sen vet vi inte om det finns något annat skäl i botten. Det är ju två ledande liberaler som avgår.
Nu tillträdde hon ju för mindre än 3 år sedan. Har hon hunnit sätta något avtryck under den här tiden? Hur har hon lyckats med uppdraget som jämställdhetsminister?
Ja, en minister ska ju också opinionsbilda, och där måste man säga att hon har misslyckats, om man ska vara krass. Hon har fått väldigt lite uppmärksamhet för Liberalernas politik. Hon har de lägsta förtroende av siffrorna av alla ministrar tillsammans med sin partikollega Mats Persson, detta hos opinionsinstitutet Indikator. Det är bara 6% av väljarna som har stort förtroende för Paulina Brandberg, och trots uppmärksamheten kring bananfobin så är hon okänd för väljarna. Hon har en delad tredje plats från botten när det gäller kändisskap bland väljarna.
Att då förlora både en partisekreterare och en minister samma dag, säger det någonting, tycker du, om läget inom Liberalerna just nu?
Det är väldigt anmärkningsvärt i alla fall, och varför partisekreteraren avgår är ju hittills ganska oklart. Han har suttit kort tid, han ger ingen tydlig motivering, skriver att han ska gå tillbaka till riksdagsarbetet, och man vet fortfarande inte varför två ledande liberaler avgår på samma dag, och det kommer säkert sätta fart på spekulationer. När det gäller läget för Liberalerna så är det ju i alla fall ett parti som har en knepig sits, väldigt svaga opinionssiffror, en långvarig intern splittring som framförallt gäller hur nära man kan komma Sverigedemokraterna. Men jag kan inte se att de här två avgångarna i sig skulle vara något allvarligt avbräck för Liberalerna. För även om det är två ledande partiföreträdare så handlar det om två, alltså om två väldigt okända politiker.
Till sist, Fredrik, har du någon aning om vilka personer som skulle kunna tänkas efterträda jämställdhetsministern och partisekreteraren?
Nej, det finns ingen information om det än, så det vet jag inte.
Fredrik Furtenbach. Grönlands tillträdande utrikesminister Vivian Motzfeldt säger att hon inte är nöjd med att Danmarks statsminister Mette Frederiksen ska besöka Grönland på onsdag. Hon kallar det här besöket för opassande, skriver Extrabladet idag. Motzfeldt säger till tidningen att en statschef ska komma på besök för att möta sin motpart. Men officiellt finns ingen ny regering på plats på Grönland än. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand klart väder. Över Norrland lite molnigare och i fjällen en del regn eller snö. Imorgon tisdag får Götaland och Svealand soligt. Över Norrland tätnar molnen från väster. I fjällen väntar regn eller i de norra delarna snöfall. Och även i delar av Norrlands inland kan det komma en del regn. Upp mot 15 grader varmt i söder, 0 gradigt i norr. Producent idag Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Med Anna Forsé och Salva Olsson, Man Hermes och Teddy Pankowski. We'll be right back.
Let's go.